Idag står vi i ett liv, kan man säga, där vi har ju vuxit ur, alltså, den här småbarnsperioden som i vårt liv blev väldigt lång. Alltså, man kan säga att vår småbarnsperiod förlängdes med många, många år på grund av att våra pojkar behövde omvårdnad som ett litet, litet barn gör, nästan som en bebis, under hela deras liv. Man kan säga att vi hade 20 år när vi liksom vårdade barn hemma. De sista åren där var ju vi nästan som ett akutsjukhus hemma hos oss. Så att vi valde ju att våra pojkar skulle få kunna bo hemma hos oss och få dö liksom i vår närhet och helst hemma. Och det gjorde ju att vi blev ganska resurskrävande hemma. Men det funkade jättebra, samhället ställde upp fantastiskt bra. Och sen kom det ju en period efter det av dels en stor trötthet som kom ifatt oss då. Att man insåg att vi hade nog levt på spänn, alltså vaksamma och inte bara fysiskt trötta utan också själsligt väldigt trötta. Att vi visste ju att våra pojkar skulle dö, unga, vi förstod det. Och sen dog vår äldste son 2002 när han var 15 år. Då kan man säga, då insjuknade vår yngste son ganska fort efter det. Som ju vi tolkar som att han sörjde. Därför att han kanske inte mentalt kunde reda ut begreppen och förstå att han förstod liksom att Carpetta var död. Men från en dag till den andra, de hade alltid varit ihop, alltid följts åt, de hade alltid delat rum. Så från en dag till den andra så kom ju Carpetta inte tillbaka. Liksom. Och det gjorde ju att han väldigt fort tappade och blev fort sjuk. Så vi fick några år där, kan man säga, där det bara fortsatte den här liksom vården hemma. Så först en lång period av trötthet och sen någon slags nyorientering där vi började kanske lite titta på vårt liv igen och säga vad vill vi med resten av vårt liv? Nu, här uppstår ju en stor frihet. Komplicerad därför att det är en frihet vi helst inte vill ha. För vi ville bara ha tillbaka våra pojkar. Och det ledde ju sen fram till att vad ska jag säga, vi kastade oss in i nya utmaningar. Och jag har ju hela tiden, tror jag, försett mig med nya problem. Liksom nya utmaningar. Livet kunde ha blivit väldigt bekvämt. Men nu står jag i en situation idag igen där jag sliter ganska hårt. Men nu är det andra människors problem jag kämpar med. Jag tycker mer om andras problem än mina egna.
Ja, idag har du hittat ett sammanhang, ett nytt sammanhang. Nya människor som du jobbar med för att hjälpa. Man kan väl kalla det brödkö, att det är sånt som du har engagerat dig i.
Ja, så är det, ett stort socialt arbete. Och jag tror att jag har med mig, alltså livet sitter ju ihop. Så här, även om man kan sätta i olika faser. Och så har vi den fasen här och sen går man vidare till en annan. Så det är ju ett och samma liv och det sitter ihop. Och jag inser ju att de här åren med våra pojkar och oron och sen förlust och sorg och tid efter det. Det har ju också varit en lång skola i att möta människor som är väldigt utsatta. Och inte vara rädd för deras smärta. Inte vara rädd för att möta deras stora behov. Utan inse att det är inga underverk som krävs här. Utan det är kanske framförallt bara en människa som orkar stå där. Och även när man inte kan lösa saker så kan man ändå stå kvar och liksom härbärgera de frågor man inte kan lösa. Man kan bära dem i sig. Och det tror jag att jag har lärt mig väldigt mycket hemma av den här kampen med våra pojkar. Att vi insåg att vi kan aldrig säga att det här kommer bli bra eller det kommer bli bättre. Utan vi visste det blir sämre. Och utmaningen är ju att vi lever mitt i det och gör det bästa av det.
Thomas Sjödins senaste bok, Den som hittar sin plats tar ingen annans, handlar om att hitta sitt sammanhang. För Thomas Sjödin var hans plats länge den vårdande faderns. Han tog hand om sina sjuka pojkar Carl Petter och Ludvig. Efter deras död har han hittat ett nytt sammanhang i Smyrnakyrkan i Göteborg, som är Sveriges näst största pingstförsamling. Här arbetar han sedan 12 år tillbaka som pastor och med socialt arbete. Speciellt mathjälpen ligger honom varmt om hjärtat. I fjol delade kyrkan ut 38 500 matkassar. Hälften av dem som får hjälp är svenskfödda, hälften är immigranter. Och Thomas Sjödin vet att han inte kan förändra deras liv. Men han kan säga något som väcker lite hopp att livet kan bli annorlunda. Händer det då att någon av dem som stått i brödkön kunnat komma tillbaka och säga att nu har jag hittat en väg framåt och ett sammanhang?
Ja, absolut. Ganska många. Och det intressanta med det är att vägen till det är ju att man... Att väldigt många har kommit som hjälpsökande. Och sen när man har gått några gånger, man kan komma en gång i veckan och få mat. Så växer ju det här behovet av att jag vill inte bara vara mottagare längre, utan jag skulle vilja göra någonting också. Och så frågar man, kan jag få bli volontär i ert kyrka? Och då säger vi, det får ni jättegärna, men vi vill göra det grundligt. Så vi bokar alltid ett möte först och så sitter vi ner en timme. Och så får de berätta sitt livshistoria för oss. Och vi berättar lite kort om hur vi tänker liksom, som kyrka. Man behöver inte tro som vi. Väldigt många av våra volontärer har ingen som helst koppling till vår kyrka, utan de kommer rätt ut från samhället. Men man måste respektera att vi tror som vi gör. Och sen har ju den vägen i ganska många fall gått till att man har blivit volontär. Man hittar ett sammanhang för sitt liv. Man plötsligt så står man och packar mat ihop med tidigare missbrukare, några flyktingar, några jätteduktiga sjuksköterskor som nyss har gått i pension och vet hur ens livsten ska dras. Och det sammanhanget där formar ju alla som står vid bordet. Alla behöver alla där. Och det har lett till att ganska många har plötsligt funnit en tro. Blivit en del av vår kyrka och faktiskt fått ett förändrat liv och vågat söka ett jobb faktiskt för första gången i sitt liv. Alltså man var helt utan tro på sig själv och sen vågat söka ett jobb och kommer tillbaka och berätta om det, och då är man rätt lycklig.
Ja. Det där för mig osökt in på, när du pratar om tro, så tänker jag tvivel och Thomas tvivlaren eller Thomas tvillingen som du hellre talar om. Alltså i din bok, Den som hittar sin plats tar ingen annans. Och där tar du avstamp just i det här jobbet som du håller på med nu. Vad menar du med det här begreppet att den som hittar sin plats tar ingen annans?
Man ska nästan behöva förlänga, jag gillar ju långa boktitlar, men man ska nästan behöva förlänga den och säga att den som hittar sin plats tar ingen annans, hon tar bara sin egen. Men det är större än så. Den som hittar sin plats skapar också utrymme för andra att göra det. Och det där har att göra med att det finns en slags kreativitet som utvecklas när en människa gör det hon är ämnad för att göra. Alltså om jag får chansen att göra det jag känner, det här vill jag av hjärtat göra. Det här tror jag att jag har utrustning för att göra. När jag får chansen att göra det, så då är det ju som en människa slår ut i blom. Och det skapar, i min värld i alla fall, inte konkurrens eller avundsjuka. Utan det skapar snarare tro hos oss andra. Så det är något smittsamt med det. Man säger så här, ja men kan hon liksom förverkliga sin dröm, så kan det väl inte finnas någonting som hindrar att jag också gör det. Och det där är så intressant att se att det är direkt smittsamt när människor liksom ställer ner fötterna på en plats där de säger, det här är min plats, här är jag trygg att ge det jag vill ge. Och jag inser ju att vårt samhälle är fullt av outslagna blommor som någonstans, ofta väldigt tidigt, var med om att någon sa någonting, eller ibland i den allra närmaste miljön, den egna familjen eller det egna sammanhanget, där någon liksom dämpade en och höll en tillbaka och släckte ens dröm. Och sen har man aldrig vågat tro att man har något särskilt viktigt att bidra med i vårt samhälle. Och då behövs det ju ett annat sammanhang som och det tar lite tid, som liksom pulveriserar det här gamla tänkandet och ger tillbaka tron på att jag faktiskt har något viktigt att komma med.
Vi ska fortsätta tala med Thomas Sjödin, författaren och pingstpastorn som mist två av sina pojkar i en medfödd hjärnsjukdom. Han har varit i Vasa för att tala kring sin bok Den som hittar sin plats tar ingen annans. Den handlar om att hitta ett sammanhang och om Thomas Sjödins resor i aposteln Thomas fotspår.
I den här boken så berättar du om sånt som jag kan känna igen också, barndomens söndagsskola och den här flanellografen som de visar bilder på. Den var jätteviktig för mig, jag älskar de här bibliska berättelserna. Och sen så pratade du också om tältmöten och jag gick aldrig in. Jag kommer ihåg hur det blåste och de fick staga upp tältet. Men, men du gick in.
Jag gick in.
Och du hade en tro, men du, var det där du blev frälst? Eller vad var det, betydde det här att du faktiskt gick in?
Nej, jag tror inte att det var där jag blev frälst. Jag har nog alltid varit frälst på något sätt. Alltså jag har ju vuxit upp i den miljön. Men det var nog snarare där jag riktigt uppfattade någon slags kallelse in i mitt eget liv. Alltså ett rop att det väntar ett uppdrag för dig. Och det finns ju en bakgrund till det som är tragisk. Att jag var inblandad i en trafikolycka och dessutom orsak till min bäste vän Görans död. I en singelolycka. Och jag hade ju liksom... Jag trodde ingenting om mig själv. Jag trodde att mitt liv skulle bli... Att jag skulle ägna resten av mitt liv att betala tillbaka på en obetalbar skuld till livet och till Görans familj. Och då är jag ju 18 år gammal och kliver in i det här tältmötet då. Som ju inte var ovanligt att jag var i. Men går fram i slutet av gudstjänsten att någon ska be för mig. Och där har jag sånt ögonblick när jag väldigt tydligt uppfattade att någon sa till mig att du har någonting kvar att ge. Du ska ge ditt liv och så ska jag göra någonting av det. Och det har burit mig genom alla år. Jag har ju egentligen bara halkat. Jag har aldrig sökt ett jobb hela mitt liv. Jag har bara halkat in i saker. Och nästan alltid haft lite dåligt självförtroende. Att jag tänkte att snart avslöjar de mig. Att jag är liksom en nobody. Men då har jag burits av att jag kanske inte har den formella utbildningen på det eller det eller det. Jag har ju aldrig lärt mig skriva till exempel riktigt. Jag har ju bara gått i skolan. Men jag har lutat mig tillbaka på att jag tror att jag har ett uppdrag.
I boken Den som hittar sin plats tar ingen annans följer pingstpastorn och författaren Thomas Sjödin sin namne, aposteln Thomas, även kallad Thomas Tvivlaren, eller som Sjödin föredrar att kalla honom, Thomas Tvillingen, i de nästan igensopade spåren. Från Genesarets sjö där aposteln växte upp och över havet till Indien där det idag finns en splittrad Thomaskyrka. Den starkaste upplevelsen under resan var när Thomas Sjödin satt med Thomas-forskarna i Old Seminary i Kerala i södra Indien.
Det som slog mig när vi satt över de här takfläktarna där, jag har ännu den där känslan, det snurrade sådana här stora takfläktar över, så var fruktansvärt varmt. Så att utomhus, det var något liten akvarium bredvid oss med guldfiskar. Det var ju att jag insåg att det här är ju berättelsen om att ibland måste en människa lyftas upp ur en miljö där det kanske inte är möjligt att utvecklas mer eller blomma mer. Ur en hämmande miljö. Som det kanske var att växa upp i ett samhälle där man fick det ungefär som ens föräldrar hade haft det. Så var det ju. Föddes man i en fiskarfamilj så blev man, om man var pojke så blev man fiskare i stort sett. Och så lyfts han tydligen upp, blåser iväg en bit. Sätts ner i en miljö med nya förutsättningar och så är det som en ny Thomas slår ut i blom. Och det där blev så enormt tydligt för mig när jag satt med de här gubbarna, de här skäggiga gubbarna som berättade liksom om sin forskning runt Thomas. Och det kan ju hända ibland i ens närmiljö. Ibland måste man kanske flytta på sig. Men det viktiga är ju att man... Och där kan ju vi alla bli så viktiga i varandras liv att man hamnar i en miljö där man ses på med sådana ögon och med sådana tankar, alltså med tilltro. Och det känner man ju, själen är ju känslig som öga, att man känner ju om man är i ett sammanhang där folk tror att jag har något viktigt som jag bär på eller om jag bara är någon slags utfyllnad. Jag var här i Helsingfors på bokmässan i fjol höst och då efter jag hade pratat lite om den här boken så kom det fram en kvinna och presenterade sig med namn och så sa hon att hon var 94 år gammal. Och så sa hon med den sorgligaste blick jag har sett, sa hon så här: jag har aldrig fått hitta min plats, sa hon. Jag har bara fått ta den plats som har anvisats mig. Och så gick hon. Och så bestämde jag mig för, jag fick en sån här kamplust, jag blev strids, liksom lysten. Så tänkte jag, det är vårt gemensamma ansvar som medmänniskor att skapa miljöer där det aldrig får upprepas att en människa kan leva 94 år och bara få ta den plats som blir över eller som andra bestämmer. Det kräver ju ett värde, det kräver ju egentligen inga så här underverk av oss, utan det kräver ett kanske ett mer lyssnande förhållningssätt till varandra, att vi på allvar blir mer intresserade av varandras historier. Vem är du? Vad bär du på? Vad drömmer du om? Det är grundkursen egentligen i mänskligt möte.
Alltså man uppfattar ju ditt liv mycket då också som ett sökande, att det är som steg på vägen. Nirvana tänkte jag faktiskt på när jag läste i boken här också. Men var befinner du dig nu själv, tycker du då, på din väg?
Jag är 59 år gammal. Så jag brukar tänka så här, de som säger att de inte har någon åldersnoja, det är de som har det. Så jag ska inte säga att jag inte har någon åldersnoja. Jag känner att jag blir äldre. Men jag känner också att den här fasen av livet är väldigt, väldigt spännande. Jag är så lycklig över att jag får stå i ett sammanhang som är stökigt, struligt, massor med problem. Jag går in, när jag öppnar dörren till kyrkan på morgonen, och så överfalls jag av människor. Det är som en bisvärm. Väldigt många har problem som säger så här, det här måste jag ha hjälp med, det här måste vi lösa. Jag jobbar med mycket gamla missbrukare som är en del av vår volontärskap, vår särstab. Och några spärrar har ju släppt det, så de vill ju göra om saker hela tiden och hitta på bättre sätt att göra det vi gör. Och så det är så ganska kaotiskt i beslutsordningen ibland. Alla säger så, jag vill bara en minut, kan jag bara få en minut med det, 5 minuter bara med det här, så. Och den svärmen, och där någonstans står jag mitt i detta och så inser jag att min roll som ledare kanske inte är att gå före främst och tänka att några ska följa efter, utan det är att orka stå still mitt i detta, stå kvar. Och det är min då definition av ledarskap idag. Det är ju den som orkar liksom stå kvar, orkar ta in människors oro och frustration utan att förtvivla. Och signalera in i allt det här som inte vi kan lösa på dagsbasis, säga, men hjälps vi åt så kommer det här att gå bra. Och med Guds hjälp kommer det här att gå bra. Ibland tänker jag så här, hur länge orkar jag det här? Men då får jag åka ut ibland så här. Jag får åka till Vasa över en dag. Och det är min semester verkligen. Det är så en njutning för mig bara. Då släpper jag det och så vilar jag. Och så tänker jag, hinner jag tänka och skriva lite grann på vägen. Och jag tror att jag har hittat min plats.